Det finns en märklig aspekt av det här kriget som vi aldrig har sett förut. Ammunitionen är på väg att ta slut på båda sidor.
Samtidigt som vapen och ammunition skickas till Ukraina så rustar länder i Europa sitt eget försvar.
Sveriges försvarsförmåga behöver stärkas.
Men hur ska det gå till med en politik som så länge varit anpassad för fred? På en kvart får du veta om vapenindustrin kan hålla jämn takt med ett krig som slukar kulor. Det är torsdag den 9 mars. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Thomas Augustsson, du bevakar försvarsindustrin här på Svenska Dagbladet. Hallå.
Hallå på dig.
Du, Thomas, att det skulle bli krig i Europa, det var vi ju få som ändå trodde skulle kunna hända.
Ja, det var nog väldigt, väldigt få som trodde det. Och försvarsindustrin tror jag inte heller, eller rättare sagt, jag är rätt säker på att de inte hade minsta aning om att det här skulle kunna gå så pass illa. Men sen då, den 24 februari förra året, så visade det sig att vi hade fel. Det blev krig.
Mm. Försvarsindustrin som du då bevakar, hur mycket hade den att göra i Europa innan kriget?
Ja, de hade ju ökat produktionen en del och höll på med en, vad man kan beskriva som en försiktig ökning som egentligen tog sin början på allvar 2014 när Ryssland gick in på Krim. Då blev det ju allmänt oroligt, bland annat i Sverige, och Sverige ökade försvarsanslagen lite försiktigt och började satsa mer. Men det var ändå en ökning under väldigt kontrollerade former. Inget vidare dramatiskt egentligen.
Mm. Och vad tänker de om läget nu då?
Ja, det blir helt annorlunda. Alltså, det är ju natt och dag. Fred och krig, det är ju faktiskt vad det handlar om.
Mm. Det råder ju också ammunitionsbrist just nu i kriget. Alltså, hur stor är ammunitionsbristen?
Alltså, det där vet vi ju naturligtvis inte riktigt, för dels har Ukraina haft egen ammunition, Ryssland har det naturligtvis, Ukraina har fått mycket stöd av västländer. Västländer har tagit, som Sverige, vi har tagit från våra egna lager när vi har bistått med vapen och ammunition. Alltså, militären är inte så vidare pigg av naturliga skäl på att berätta hur mycket de har kvar i sina egna lager. Det skulle ju kunna röja då en egen svaghet, en egen utsatthet, och det vill man såklart inte göra.
Mm. Men alltså, hur mycket ammunition produceras just nu då?
Ja, det produceras i alla fall inte så pass mycket så att det räcker till för att ersätta den ammunition som förbrukas på slagfält och den materiel som förbrukas. Det blir ett negativt netto där, kan man säga. Så det finns ett uppenbart behov av att öka produktionen helt enkelt.
Mm. Varför gör man inte det då?
Det gör man lite, men det är väldigt, väldigt tröga system där. Otroligt tröga system. Och det är också, ska man komma ihåg, det här är system som är uppbyggda för att hantera en värld i fred egentligen. Och nu är vi i alla fall i en världsdel i krig. Och det här har man liksom inte alls förberett sig för, därför att man betraktade det som så fullständigt osannolikt att det faktiskt skulle gå så här långt. Trots det vi då har sett innan 2014 till exempel.
Mm. Men du, jag tänkte att du skulle få hjälpa oss att förstå hur hela försvarsindustrin fungerar egentligen. Jättemånga länder har sagt att de ska rusta upp, Sverige bland annat, och lägga mer pengar på försvaret då. Så då tänker man ju att det vore bingo för försvarsindustrin. Men det är inte så enkelt, eller?
På sätt och vis kan man säga att så enkelt är det. Försvarsindustrin tjänar naturligtvis mer pengar ju mer de säljer. Men försvarsindustrin är inte som vilken annan industri som helst. Försvarsindustrin är i praktiken bara en förlängning av försvarsmakten i respektive land. Fast man låter industrin sköta den här produktionen, eftersom militären inte skulle vara tillräckligt duktig på att sköta industriell produktion. En vanlig industri som tillverkar bilar, mobiltelefoner, flygplan, datorer, köksfläktar, så tillverkar ju företagen efter så mycket som de tror att marknaden vill köpa, så mycket konsumenterna vill köpa. Här finns det egentligen inga konsumenter. Det finns bara regeringar i slutändan som köper. Alltså man börjar tillverka, ta fram någonting när det finns en regering som har sagt att det där vill vi köpa.
Mm.
Och det där får ni tillverka. Det är en väldigt, väldigt speciell industri, styrd av otroligt mycket regler, och i slutändan mer eller mindre fullständigt styrd av politiker faktiskt.
Nu har ju regeringar runt om i Europa sagt till industrin att ni måste tillverka mer vapen helt enkelt, för att vi behöver det.
Ja, och det gör man säkert gärna, men ur industrins synvinkel så ser man det så här då, att visst, ni säger att ni vill göra det här och ni säger att ni ska avsätta massa pengar. Men det är svårt för oss att börja tillverka så speciellt mycket, mycket mer förrän vi får kontrakt på det här. Ge oss ett kontrakt på nya stridsflygplan, nya stridsvagnar, mer ammunition eller vad för någonting som helst, så börjar vi tillverka. Lite har man ju faktiskt gjort det när det gäller ammunition. Man har ju rampat upp, för det finns sådana avtal. Saab har ju ökat produktionen ganska mycket i Karlskoga till exempel, som då står för lite enklare produkter som man snabbt kan öka produktionen över. Men de här stora systemen tar det väldigt, väldigt lång tid att få igång. Men man ska också tänka på att det tar väldigt, väldigt lång tid för politikerna att bestämma sig för vad är det egentligen de vill ha fram för någonting och hur ska de få fram pengarna. Och sen ska det, när politikerna väl har fattat sitt beslut, så finns det en myndighet, i Sverige heter den myndigheten FMV, och det är olika länder naturligtvis. Och då ska de bestämma mer konkret vad det är man faktiskt ska köpa. Så det här är otroligt utdragna processer.
Det är Försvarsmaktens bedömning att någon gång efter 2020 så behöver vi lyfta och uppgradera vår stridsflygförmåga.
Det var vid en presskonferens i augusti 2012 som den dåvarande moderata försvarsministern Karin Enström tillkännagav att regeringen beslutat att köpa in Saabs nya stridsflygplan, Gripen E.
Before takeoff, Gripen E has all data available from the network and is ready to act in a high threat environment.
Men trots att det gått mer än 10 år sedan beslutet, så kommer de totalt 60 planen först börja användas av det svenska flygvapnet om 2 år. Men det är ändå ingenting mot de närmare 20 år det har tagit från att gå från politiskt beslut till verklighet när det kommer till Saabs nya svenska ubåt A26.
The A26 is the next generation submarine, designed for multiple missions, silent, vibration free and virtually invisible when underwater.
Beslutet fattades redan 2010 av den socialdemokratiska regeringen. Men inte förrän omkring 2028 kommer de två ubåtarna kunna vara i bruk. Men du Thomas, om det redan nu är brist på vapen och ammunition i Ukraina och länder i Europa, där ibland Sverige, vill ha sina lager fyllda för att det är en ökad hotbild, och det tar 18 eller 12 år att få fram. Det känns som en omöjlig ekvation.
Ja, det är det. Nu ska man för aldrig säga att det här exemplet som jag tog nu, det var ju väldigt, väldigt avancerade, mycket komplicerade och väldigt dyrbara system. Det finns ju mycket som går betydligt snabbare att få fram. Men oavsett vad man gör, så kan man säga att det har hittills tagit väldigt, väldigt lång tid att få fram det. Det skulle kunna gå mycket, mycket snabbare. En orsak till att det har tagit så här lång tid tidigare, det är ju helt enkelt att det har inte varit något speciellt tryck på att få fram det. Vi har levt lyckligtvis i en väldigt fredlig tid, och det har också varit viktigt för regeringar och för myndigheter som FMV att faktiskt hålla koll på kostnaderna. Alltså se till så att inte priserna skenar iväg för mycket, att projekten inte blir för dyra. Det har varit väl värt tiden att ha koll på verksamheten helt enkelt.
Mm.
Nu så verkar ju tiden saknas då.
Mm. Men du, finns det en gräns för när väst slutar skicka vapen från sina egna lager till Ukraina?
Ja, det gör det naturligtvis. Den gränsen går ju när man bedömer att man skulle utsätta sig själv för allt för stor risk om man skickade över för mycket. Var den gränsen går, jag har absolut ingen aning om det. Det är säkert någonting man sitter och funderar på ganska mycket. På båda sidor, naturligtvis.
Mm. För det är inte helt lätt att sen då bygga upp ett lager igen.
Nej, det är inte. Och nu står vi också inför den här väldigt svåra utmaningen att vi i västvärlden då har ju bestämt oss för att bistå Ukraina med väldigt, väldigt mycket. Men samtidigt har vi också bestämt oss för att bygga upp vårt eget försvar. Alltså se till, vi ska ha fler soldater, fler officerare. Det gäller i alla länder. Vi gör jättestora satsningar på det. Och vi gör också jättestora satsningar på att vi själva ska ha mer stridsflygplan, fler ubåtar, fler artillerisystem, mer av allting, mer ammunition naturligtvis. Så det är två stora saker som vi ska försöka få fart på samtidigt. Leveranserna till Ukraina och leveranserna till de egna försvaren. Och det ska då klaras av en industri som har varit van att producera ganska små volymer egentligen.
Mm. Hur ska man då få fart på produktionen?
Ja, det som går att göra naturligtvis, det är ju att politiskt ta beslut om att snabbt lägga en stor rad av beställningar och dessutom lägga beställningar på ett sånt sätt så att försvarsindustrin känner sig säker på att det här kommer att fungera under många år. För de vill ju heller inte ta risken att de bygger upp kapaciteten, att de bygger nya fabriker till exempel för att leverera någonting till ett land, och sen visar sig sen att de där efter nästa år så vill man inte ha någonting mer. Då står man ju med massa överkapacitet i fabrikerna och det blir väldigt, väldigt dyrbart.
Mm. Samtidigt så tänker jag att det är väl inte ett särskilt troligt scenario ändå.
Just nu ser det ju väldigt dystert ut. Det är väl svårt att säga någonting annat. Men alltså, industrin utmärks ju också av det att de måste ju göra upp sina kalkyler. De måste ju få en lönsamhet i det här för att det ska fungera. Och ska man göra en jättestor investering för att öka sin produktionskapacitet, då vill man ju också faktiskt veta att man har beställningar som kommer på materiel som man kan sälja under så pass lång tid så att man inte går back på den här investeringen i den nya fabriken. Det är en krass ekonomisk kalkyl som måste göras, annars får man ju problem som industri. Och då är det ju faktiskt också problem för de militärerna som behöver det materiel som industrin skulle kunna tillverka. Ska vi ha ett fungerande försvar så behöver vi också ha en försvarsindustri någonstans som levererar det de ska ha. Och den måste klara sig.
Mm. Det är svåra ekvationer det här.
Det är jättesvåra ekvationer och det är mentalt väldigt, väldigt svårt att ställa om. Vi har ju ända sedan Sovjetunionen föll och vi fick någon slags nedrustning i Europa under flera decennier, så har vi ju då lyckligtvis varit vana vid en betydligt fredligare värld. Men nu har det ändrat sig över en natt och då är det svårt att ställa om tänkesättet.
That is video showing Ukraine's military firing heavy guns in the battle for Bakhmut. But defending that fortress and the rest of the Eastern Front is taking thousands of artillery rounds.
EU:s länder är på väg att enas om att på kort sikt satsa 1 miljard euro på artillerigranater till Ukraina.
Time is of essence. We need to deliver more, but we need to deliver fast.
Och nu har Jani Salonen kommit in här i studion. Hallå.
Hej, hej.
Du bevakar ju bland annat kriget i Ukraina här på tidningen. Och jag tänkte att vi tog ner dig för att man vill ju också höra hur den här bristen på ammunition påverkar kriget just nu.
Mm. Ja, alltså det säger sig självt kanske. Har man ingen ammunition så är det ju totalstopp. Men det är det ju inte riktigt än. Men däremot så kommer det väldigt tydliga varningssignaler från Jens Stoltenberg i NATO. Och jag tror EU också har uttryckt att det här funkar inte. Det är som att det inte är anpassat för ett klassiskt krig. Utan Ukraina behöver ammunition snabbt. De gör av med, jag vet inte, tiotusentals eller cirka 10 000, kanske på en dag. Mm. Något som kan ta en månad att producera för ett amerikanskt bolag till exempel. Men det finns också en paradox i det här, och det är ju att Ukraina har fått massa vapen, artilleri, luftvärnssystem, stridsvagnar, och de här behöver ju ammunition. Man har talat om att man har prioriterat ner den här frågan, att det har liksom varit så mycket fokus på stridsvagnar och luftvärn och så vidare, men man har inte producerat ammunition, att nu måste man göra det i all hast. Och man talar ju alltså om veckor innan ammunitionen är slut. Jag vet inte. Ja, om det stämmer så kommer det definitivt ha en påverkan.
Mm. Men du, det här påverkar väl också Ryssland? Det är väl inte bara Ukraina?
Nej, utan det är båda. Det har faktiskt kommit nu i dagarna skriverier om just Wagnergruppen som har pratat om ammunitionsbrist. Och det har tidigare också rapporterats om att Ryssland har, eller enligt USA då, underrättelser därifrån, att Ryssland får ammunition från Nordkorea till sin artillerisystem. Det har Ryssland förnekat och Nordkorea förnekat. Men stämmer det så visar ju det också på att de behöver också ammunition. De är under sanktioner och blir påverkade av det här på samma sätt som Ukraina.
Mm. Men kan den då bristen på ammunition avgöra kriget?
Ja, kan man inte skjuta alls, då står man ju still. Man måste ju kunna göra det. Det gäller både Ryssland och Ukraina. Men jag tror inte att det bara hänger på det. Låt säga nu att det blir en bristvara, att du kan skjuta mindre. Sen handlar det mycket om liksom, vilken taktik som förs på slagfältet. Har man smarta drag, våroffensiven görs på ett sätt där du inte behöver avfyra 10 000 artilleriskott på en dag till exempel. Då kan ju situationen vara annorlunda, att man klarar sig kanske med 3 000 skott.
Mm.
Så det handlar om planering också.
Men Jani, skulle man kunna tänka sig ett scenario där den här ammunitionsbristen faktiskt skulle kunna ge nya möjligheter, som till exempel förhandlingar?
Alltså i teorin, alltså om det blir så att ammunitionen faktiskt tar slut, på båda sidor säger vi, alltså, då är man ju i ett läge, vad ska de göra? Så att du bara har ammunition till automatvapen, ja, men då blir det ju rena skyttegravskrig, bara pang pang. Jag tror inte att det kommer hamna i en situation där det tar slut helt. Men låt säga att Ryssland skulle få jättemycket ammunition från Kina, till exempel artilleri eller sådär, och Ukraina har extremt lite. Då kan det absolut hamna i ett läge där övertaget blir så stort. Att, för det här handlar inte bara om artilleri. Skott, utan det handlar ju även om missiler och luftvärn och kunna försvara sig mot inkommande missiler och sånt där. Så det handlar om ganska många faktorer här. Stridsvagnar, kan man inte få dem att framrycka med ammunition, ja, men då händer ju saker som kan faktiskt påverka en förhandling.
Mm. Tack Janni och Thomas för att ni var med i dagens story.
Tack.
Tack själv.
Programmet idag producerades av Stina Fischer, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från Aftonbladet, Radio Free Europe, Expressen, Sveriges Radio och Saab.